Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Vad gör du?
Nej, men jag mår bra och jag är nog fortfarande lite i chock.
Och?
MC-kort.
Ja, grattis! Gud vad roligt!
Det var faktiskt...
Bra jobbat!
Ja, men du vet, alltså... Jag har ju suttit och matat teori för att klara teoriprovet. Och jag, det var ju min så här... Jag trodde att det skulle vara min stora utmaning. Så här, hur ska jag lära mig all den här teorin? Och då ska man ju också betänka att man befinner sig i trafiken mer eller mindre varje dag. Man har körkort. Jag tror jag tog körkort redan, 93 kanske. Kan det vara det?
Ja.
Och då, men alltså du vet, det är så mycket teori. Det är så mycket trafikskyltar. Och jag har pluggat och knaprat ADHD-medicin. Och jag har suttit och haft olika appar. Jag tyckte att det kändes väldigt bra när jag gjorde provet. Jag kände mig så här, jag kände så här, jag kommer nog klara det. Jag tror, Katrin, att jag någonstans innerst inne typ hoppades att jag skulle få alla rätt.
Ja, men det tyckte jag inte.
Nej. Jag klarade på håret.
Ja.
Och du vet, och då blev jag så här, för att Och då ska jag berätta för dig att när man gör provet nu, nu är det ju så länge sedan du tog körkort så du vet ju inte hur det fungerar längre. Du vet, man går in alltså i ett rum och så sitter alla. Man måste stänga av sin mobiltelefon och så sitter man vid en skärm och så tar man på sig lurar och så får man se en introduktionsfilm. Och sen ska man svara på 70 frågor på 50 minuter. Och det här är ju luriga frågor. Du har 4 svarsalternativ. Och så ska du bocka in det alternativet. Det finns bara ett svar som är rätt. Och så ska du pricka rätt i det svaret. Och sen tar de bort slumpmässigt 5 av de frågorna du har svarat på. Och då är det 65 frågor kvar. Då måste du ha minst 52 rätt.
Jag fattar.
För att bli godkänd.
Men då vill jag bara fråga. För att på min tid när jag tog körkort, då var det ju naturligtvis
vår tid.
Det var ju såklart inget som var digitalt, utan man fick ju gå till körskolan varje dag efter skolan och plugga pärmar. Och så fanns det liksom så här x antal pärmar som man skulle liksom ta sig igenom, alltså i pappersform. Och så sa de så här, när man kan alla de här pärmarna, då borde man liksom klara provet. Men då var det så här att på själva provet, då var det ju exakt de frågorna som hade funnits i de här, säg, 12 pärmarna som kom. Mm. Så de var ju liksom, alltså, så du vet, så fort man såg en bild som man liksom kände igen, då visste jag direkt att på den här frågan så är svaret C.
Mm.
Är det så fortfarande?
Nej, absolut inte. Alltså det är... Och det är så här, luriga frågor, och du måste liksom dra dina egna slutsatser och allting. Så att när jag satt med det där, sen kan du markera en fråga, gå tillbaka till den, du vet, så här, stjärnmarkera den så här. Och sen när tiden är ute, 50 minuter, då måste du trycka på en knapp. Och jag gjorde de här 70 frågorna, och jag markerade kanske ett tiotal, alltså 10 frågor som jag var lite så här...
osäker.
Ja, lite osäker. Och de satt jag gick igenom igen. Så jag gick tillbaka till dem. Och jag tänkte så här, gud. Och sen, det här är faktiskt ganska sjukt, tycker jag. Och så sitter du där, så har du fyllt i allting. Och sen kom hon fram, så här, tiden är ute. Och då var vi kanske, ja, men, det var säkert 10-15 personer som satt. Jag åkte ju till Västerås, för det fanns inga teori, eller alltså inga tider i Stockholm. Mm. Och så var jag ju också lite stressad över att jag hade ju bokat in teorin. Alltså jag kom hem med dig och barnen 25, hade bokat teorin 26, skulle köra upp den 27, och man får inte köra upp om man inte har klarat teorin.
Nej,
så
det, man,
det var jag ju så här lite småstressad inombords. Så det var därför jag bara kände så här, det kommer vara ett sånt fruktansvärt nederlag om jag inte blir godkänd. Så att jag pluggade. Plus att jag kände så här, okej, nu måste jag ju bevisa för mig själv och min omgivning att jag klarar att lära mig någonting med min tröga ADHD-hjärna.
Ja, exakt. Jag fattar det.
Ja, och så trycker jag på den här knappen. Och du vet, då tänker den här skärmen framför dig. Och då får du ju veta direkt. Alltså när du sitter där så bara ding, 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 tänker en lite. Och så bara kommer du upp godkänd.
Troligt.
Och jag bara, åh gud, vad skönt. Och sen går du därifrån. Och så får du ett mejl. Och då ser du exakt hur många poäng du hade. Och vad, så här, du får dock inte se. Och det önskar jag ju innerligt. Och jag förstår väl att man kanske inte
var
kan.
Du hade fel någonstans.
Exakt, det är det som är så retligt. Jag vet ju inte vad jag hade fel. Och sen kan det ju vara så att jag gjorde 70. Jag svarade 70 frågor. Det kan vara så att de tog bort 5 frågor som jag hade rätt på. Det kan vara så att de tog bort 5 frågor jag hade fel på.
Okej, men släpp det nu. Nu behöver vi liksom inte...
Nej, men Nova hade ju 51 första gången hon skrev teorin. Sen fick hon 52. Och hon hade ju också pluggat liksom, jättemycket. Men när jag såg att jag hade 52, då blev jag... Det var det jag skulle komma till, för jag var ju så här glad, jag var ju glad att jag klarade det, men sen blev jag faktiskt lite så här ledsen att jag bara precis klarade det. Och då tänkte jag så här, men gud, jag tror inte jag hade kunnat liksom plugga mer än det. Och då bara tänkte jag, är jag dålig?
Nej, men sluta nu. Men vad fan, det där? Ja, men vadå? Det kan ju vara allt möjligt. Nej, sluta.
Nej, men jag bara kände så här, fan vad dåligt. Alltså hur mycket ska jag plugga? Hur mycket ADHD-medicin ska jag göra? Hur mycket ska jag, alltså, hur mycket ska jag sitta och traggla? Jag satt ju i timmar med det där. Hela flygresan. Jag bara satt och traggla och mata och mata och mata. Jag gick upp tidigt och tog tåget till Västerås bara för att sitta och bara mata in det sista. Ja. Nej, men jag ville bara dra kort också att inför den här, då insåg jag ytterligare en sak i min personlighet. Alltså, jag kände mig, alltså jag har ju övningskört och jag har ju varit på Gillinge MC och de har ju varit så fantastiska och jag har ju tagit extra lektioner och jag har, du vet, verkligen så här förberett mig för den här uppkörningen då. Och då ska man ju balansera mellan koner och man ska kunna bromsa in i 90-70 och man ska ju verkligen visa att man kan behärska den här tunga motorcykeln. Så att det är liksom olika moment. Och ett krypkörningsmoment, ett när man ska så här väja i full fart, man ska komma i full fart och bara åka slalom.
Har du lite väl mycket detaljer här nu?
Och sen, ja men det här är en stor sak för mig, Katrin. Alltså det är ett stort, väldigt stort.
Alla våra lyssnare tycker inte att det är svinspännande att höra i detalj om hur man tar ett MC-körkort.
Jag ska komma ihåg exakt det du sa nu, och så kommer jag citera dig när du berättar någonting om dina hårförlängningar eller, vad du, eller ditt företag eller någonting. Jag ville bara säga att allting kändes bra. Jag gick upp 5 på morgonen, var på plats i tid, övningskörde innan, tog en runda i trafiken med min körskolslärare Alex och du vet så här, bara, men det här känns, nu känns det ändå som att det här kan gå bra. I samma sekund som den här instruktören, eller vad heter det nu, alltså inspektören då, eller, sa att nu ska vi åka ut i trafiken. Jag blev så nervös. Alltså jag blev så nervös att jag, alltså du vet, var helt, alltså det var så sjukt, det kändes som att jag skulle stå och sjunga, alltså det kändes som att jag skulle lägga den här straffen England-Italien, du vet, när den där unga...
Nej,
men det var fruktansvärt, och du bara tänker så här,
ja.
Varför blir man så nervös? Det var helt fruktansvärt. Alltså du vet vad, så här, jag kunde knappt, jag satt typ och höll andan. Och sen jag blev så nervös och jag var så uppstressad, och sen när hon sa att jag var godkänd, då började jag gråta för att jag blev så glad. Alltså. Nej men alltså du vet. Nej, så jag var tvungen att ta på mig solglasögonen. Nej men alltså det var helt sjukt. Och sen kom hon igen och skulle filma mig. Jag bara, jag kan inte stå här och gråta. Nej, du vet, det kändes, alltså du vet, jag bara, tack så mycket. Tack så mycket.
Ja,
så skulle jag ringa upp Nova och berätta. Alltså du vet, det var helt, ja.
Du, får jag fråga den... Den här motorcykeln är ju jättestor och jättetung. Ja. Hur skulle det funka om jag... Alltså hur skulle jag kunna hantera den liksom stora, tunga metallbiten? Skulle jag kunna göra det?
Ja, det skulle du. Alltså, absolut. Det handlar ju det handlar ju väldigt mycket om teknik.
Teknik,
ja, det är mycket teknik.
Jaha.
Och alltså
För att så här, jag kan ju känna, du vet, jag glider ju runt på min moppe, min elmoppe här i stan nu. Vad heter våra elmoppar?
Niu,
ja, älskar den där jäveln. Ja. Alltså fy fan vad jag var så skeptisk, och du fick tjata och hålla på, och sen till slut så gick jag med på och testa, och nu är jag helt jävla hooked. Jag älskar den. Fy fan, bara swishar fram. Alltså du vet, allting tar ju 2 minuter.
Men det är så underbart. Men jag visste att du skulle.
Men då kan jag tänka, ja. Men då kan jag faktiskt tänka, när jag ska, alltså när jag parkerar den och ska liksom slita upp den på det här stödet, att det är väldigt ofta liksom så här, att det svajar till och jag känner så här, oh shit, ja. Du vet, så här, att det känns som att det är så här, nära att jag tippar den, och den väger väl, vadå, typ 1% av vad en sån där jättestor Harley Davidson.
Ja, men de kan ju väga så här 200 kilo, alltså 300 kilo.
Ja, men hur får man upp en sån då på ett stöd?
Nej, ja, men då har du ett sidostöd som du bara fäller ut lite snyggt. Men absolut, alltså, du måste ju... Någonstans så finns det väl en begränsning i hur stor du kan ha. Men det gäller ju också att förstå tyngdpunkten. Alltså motorcykeln, så fort den svajar över åt en sida, då blir det ju väldigt tungt. Så det gäller ju att kunna balansera
den. Ja, men jag menar det. Precis, för att om det kommer någon liten vindpust, eller jag liksom inte är så här 100% fokuserad, och den... Liksom, och jag får en till en lutsning åt andra hållet. Alltså inte den sidan jag står på, utan åt andra hållet. Då känns det ju som att det är helt så här omöjligt för mig med min lilla kraft att kunna liksom hålla tillbaka den åt mitt håll. Så, alltså jag bara ser framför mig att jag står på så här Karlavägen lite så här cool i något så här råporrigt så här, svart bara skinnställ med lite så här aknejacka typ, och bara så här ska parkera min coola så här båge. Faller och jag faller med över, ligger där, sprattlar. Kommer folk, ska hjälpa mig dra upp mig, alltså, inte sexigt överhuvudtaget.
Och det kan ju hända. Så att det är ju såklart en liten utmaning. Är du sugen på MC-kort eller?
Nej, inte överhuvudtaget. Absolut inte. Nej. Jag blir stressad när Alltså när jag kör moppe och kommer upp i maxfart, så kan jag, då börjar mina tankar direkt. Och det här är ju bara för att det här har ju hänt sen jag fick barn.
Innan
jag hade barn,
samma
då kunde jag ju liksom köra slalom hur fort som helst. Jag kunde rida på en häst och galoppera genom skogen och hoppa hinder. Och, alltså det var så mycket man kunde göra. Men sen efter barn, då bara, så fort det blir lite för hög fart i bilen också, då börjar jag bara så här: åh fy fan vad jobbigt, tänk om jag skadar mig nu, vem ska ta hand om barnen, och ska jag ligga där och, det är skitjobbigt om du tänker.
Nej, men alltså,
så
att,
absolut
köra fort,
inte. Nej.
Du vet, alltså köra motorcykel, du kan köra så fort. Jag hade ju möte med en kund igår. Han berättade ju att han hade en motorcykel, en Ducati sportvariant. Han körde ifrån 330 km i timmen. Nej, men du vet, och han bara sa, för honom var det standard att bara dra ifrån polisen. Alltså han sa det. Tänk så här, polisen kommer och blinkar lite så här, du har kört lite fort. Tror du att han stannar då? Han vinkade. Han sa det första gången han var ute och körde med den, polisen kom och blinkade och bara, du kör för fort. Och bara vinkade han och bara vroom, drog iväg. Alltså de är helt sjuka.
Ja, men så där höll ju mina, jag hade ju killkompisar när jag var ung som också höll på att köra ifrån polisen hela tiden.
Ja, alltså polisen är ju chanslösa mot en motorcykel i 330 km timmen. Du kan ju bara säga hej då.
Men du, från det ena till det andra, nu har vi pratat klart om motorcyklar. Grattis igen, jag är otroligt stolt över dig och ganska förvånad över att, för jag har ju varit med den här veckan i Spanien när du har pluggat, och jag måste säga att jag hade en helt annan bild av en person med ADHD. Jag trodde liksom inte att du ens var kapabel till att plugga. Du har ju verkligen suttit och pluggat, och du skulle ju kunna bli jurist.
Ja, men vänta, nu sitter han och gnager på mina sandaler här. Vad heter det? Eller gör han det? Hörru du, nej, han har mina tofflor här, en rackan. Ross. Nej, men vet du, jag måste ha lite koll på honom. Nej, men det man ska veta med ADHD är att när man vill något väldigt mycket så är man ju väldigt bra på det. Alltså man går ju verkligen in i det. Alltså jag ville ju det här väldigt mycket, så att det är ju också lite det som är nyckeln till framgång. Det har ju varit svårare om det var, inte vet jag, någonting som jag inte brinner för lika. Och inte lika intresserad.
Ja.
Men,
ja, jag vet inte. Jag tycker att det är lite lika, alltså det är samma för mig. Även fast jag inte har ADHD så är det ju fullkomligt vidrigt för mig att sitta och plugga till någon så här extern redovisningstenta på universitetet, jämfört med om jag ska sitta och plugga till, ja men typ ett körkort som jag verkligen vill ha. Men skitsamma. Nu vet jag i alla fall att du verkligen kan plugga. Från det ena till det andra så skulle jag vilja prata lite om att man nu har blivit en vardagsalkoholist. Vad tror du om det?
Så känner du så eller?
Ja.
Jag känner igen mig i den känslan, och jag tycker ju tyvärr att det kan bli lite mycket av det goda. Och jag tycker att man får en känsla inombords att man känner sig inte smutsig, men oren. Alltså när man dricker för mycket alkohol. Alltså det är inget bra. Nu har jag gjort det gröna smoothies här varje dag den här veckan. Bara för att liksom återhämta mig på något sätt. Alltså du vet, med grönkål och
ingefär. Ja, men alltså jag har tränat varje dag sedan vi kom hem från Marbella. Jag hade sån panik. Du vet, vi landade. Du tog killarna. Jag kom hem. Alltså du vet, jag gjorde ingenting. Jag gick in genom dörren, jag tog på mig träningskläderna, jag gick ut och bara sprang och sprang. Alltså du vet, som Forrest Gump. Jag ville aldrig sluta springa. Skickade sms till min PT direkt. Tja Michaela, kan vi ses imorgon? Absolut. Gick till gymmet, körde ett stenhårt pass med henne. Dag 3, gick ut, sprang på Djurgården. Dag 4, tränade med Michaela. Alltså du vet, jag känner mig så otroligt, alltså, och då tänker jag bara på så här, människor som, alltså som lever på det här sättet och bara så här, äter onyttig mat, inte tränar, dricker alkohol på helgen. Fattar inte det, alltså jag fattar inte, jag får panik av att känna mig. Och nu var jag helt så här, chockad efter att jag kom hem 2 veckor i Marbella.
Jag har druckit alkohol så gott som varje dag. Jag har inte tänkt liksom så jättemycket på vad jag har ätit, utan det har varit friterade kalamare. Så jag tror inte att det har gått en dag utan att jag har käkat burrata och mozzarella och bara, man bara smoffar och moffar i sig. Inte träna, vi körde liksom lite paddel där nere, men det är ju inte riktig träning liksom på egentligen, alltså det är ju mera kul än träning. Kom hem, ställde mig på vågen, hade inte gått upp ett gram, hade så här, gått ner ett kilo. Så att jag har verkligen inte gått upp i vikt, vilket är fullkomligt. Så jag fattar verkligen inte hur jag inte har gjort det.
Men har du fastat speciellt... lite?
Men det gör jag ju alltid. Och jag har ju alltid, jag försöker ju alltid att inte äta förrän klockan 12. Och det har jag inte gjort i Marbella heller. Men däremot, när det första målet väl har kommit, då har man ju alltid varit på någon så här, på stranden eller på någon beachklubb. Så då har man ju ofta brytit fastan med en bärs liksom, eller du vet, vin. Och sen så har man bara öst på med alla de här friterade bläckfiskringarna och allt vad det har varit. Så jag hade ändå förväntat mig att jag skulle ha lagt på mig lite, vilket hade varit helt okej. Jag gör alltid det när jag åker på semester. Jag tror de flesta människor gör det, när man liksom bara släpper allting och inte tänker och unna sig och lever liksom det ljuva livet. Men jag hade inte gått upp någonting, och ändå kände mig, det kändes som att jag vägde 200 kilo inombords, för jag kände mig så jävla tjock i min kropp för att jag liksom inte hade, du vet, tränat och käkat grönkål och spenat som jag brukar göra. Men nu är jag i alla fall nu är jag liksom börjar komma tillbaka och känna mig så här...
Superintressant. Berätta mer om dig själv. Berätta mer om dig själv. Superintressant.
jag tror att jag tror ändå att folk så här...
Det är roligt att du nämner just Forrest Gump, för att jag och Ringo är ju själva nu, och Rambo är ju med sin kompis Max, och Falke är med Alex, och Nova är med Vilgot och sin familj, eller och Erika och Ludde på i Marbella. Och jag och Ringo har ju haft filmkväll, och då fick jag en idé om att jag ska börja kolla på såna här, du vet, topp 10 bästa filmerna i världen. Det är ju så här Gudfaden, Maffiabröder, Forrest Gump. Så att det var så länge sedan jag kollade på Maffiabröder, så jag tänkte att den var lite jag trodde inte att den var så väldigt våldsam som den är bitvis. Så den kollar vi på. Jag vet inte om det är ja, han tyckte det var väldigt intressant. Han är väldigt nyfiken på varför, hur man kan ta såna enorma mängder droger och kokain och allt det där. Tyckte ju Ringo, och det är mycket frågor. Men Forrest Gump, den är ju så otroligt fin, den filmen alltså.
Den är underbar. Men gillade Ringo
han den, gillade den? Han tyckte att den var så mysig. Och han tyckte det var liksom, du vet, vi satt och så här, du vet, hulka och liksom, den är så...
Va? Ja, men... Grät han?
Nej, men han var ju så här, han var ju så här känslig. Men jag vet inte, jag glömmer ju bort att han är så ung, för han är ju så otroligt så här liksom mogen och nyfiken och så. Han är ju en liten pojke i liksom, alltså jag vet inte, är det för tidigt att kolla på såna här filmer för honom eller?
Jag har ingen aning, men jag minns bara att du var exakt likadan med Nova när hon var barn, att du ofta just sa precis det du sa nu, så här, jag glömmer bort att hon är så ung, och så gjorde du massa med så här saker som man kanske inte gör i så tidig ålder, men det har ju gått bra ändå, så att jag tänker att det går nog bra. Jag menar, Forrest Gump känns ju inte...
Nej, alltså, Maffiabröder var ju lite... Den är ju bra och lite brutal. Men nog om det, Katrin. Jag tycker nu att...
Första frågan.
Ja, jag tycker vi kickar igång.
Hej kära Bingo och Katrin. Jag har ett problem. Jag skapar nämligen bråk och tjafs i mitt förhållande utan anledning. Vi har det bra och enkelt egentligen. Och våra främsta disputer handlar oftast om våra olikheter. Det är sällan något allvarligt, men jag har blivit en missnöjd surkärring. Min kille är 28 och jag är snart 30. Har dock hållit på så här i tidigare förhållanden. Jag letar problem. Jag är kär i honom och tanken på att vi skulle göra slut är förödande. Han orkar snart inte mer. Hur kan jag banka vett i huvudet så att jag inte letar fel hela tiden? Kram, kram.
Mm.
Mm. Varför blir det så här då? Varför blir man missnöjd och gnällig? Jag kan ju känna igen mig i det där. Jag kan ju också bli så där i relationer.
Nej, jag har inte märkt. Jag pratade med Alex också, han har inte heller märkt. Absolut inte. Ja, han är ingen som har märkt.
Men är det vanligt att tjejer blir gnälliga och tjatiga och missnöjda och klagar på skitsaker? Varför blir det så då? Varför?
Ja, men då undrar jag så här. Vi hade ju den här diskussionen vid något tillfälle. Jag pratade med Nova och Vilgot och du vet med Rika och Ludde och dig och Alex när vi checkade lunch där nere på. Vad hette det stället vi var på?
Trocadero,
va? Nej.
Sylt.
Sylt, ja. Sylt. Det var ju trevligt. Ja. Men mysigt. Det är ganska litet ställe också. Sylt kan vi ju rekommendera i Marbella. Och då pratade vi om huruvida man ska vara olika eller lika i ett förhållande. Och jag har ju fått uppleva hur det är att vara väldigt olika. Och det har ju du också fått uppleva tillsammans med mig. Och jag tycker ju att...
Men vänta. Stopp. Vadå med dig? Jag trodde du menade med Alex. Alltså, det var ju det här när du tog upp den här diskussionen på den här middagen. Då var ju alla vid bordet rörande överens om att du och jag är lika.
Ja, men vi är ju lika i vissa avseenden. Alltså... Jag tror att vi är ju nog väldigt lika i våran liksom gränslösa attityd, att vi är lite galna och att vi gillar det goda i livet och att vi, alltså vi har ju massa liksom beröringspunkter där jag känner att vi är väldigt lika. Och så. Men sen så är vi ju kanske olika. Alltså jag är ju mycket mer bohem och vill ju ha alla mina prylar. Och du vill skala ner och ha det rent. Och du är väldigt noga med att passa tider. Jag tycker inte att det är så liksom lika viktigt. Eller jag försöker, men misslyckas jag så är ingen stor sak. Alltså, mitt roligaste exempel med dig är ju att du kan sätta en tid. Alltså när vi skulle, jag kommer ihåg den gången när jag stressade runt och jag trodde, och jag bara, hela familjen sprang runt och så här, och jag bara, shit, vilka är det vi ska träffa i parken 12:00? Och du bara, vadå träffa i parken? Ja, du sa att vi måste vara där 12:00, och alla var så här svinstressade, och du vet, Ringo sprang och bara så här, du bara, vi ska inte träffa någon, vi ska vara där 12:00. Va? Vadå, är det ingen som står och väntar på oss 12:00? Nej, men vi har bestämt att vi ska gå till... Jag bara, det var som att vi skulle till Arlanda och höll på att missa flyget, du vet. Jag bara så här, alla var helt svettiga och ring och ropade, du vet. Och så här. Ja, det var, alltså jag kommer ihåg, jag bara, va? Är det ingen som är? Nej. Vad menar du? Vi har bara bestämt att... Och jag bara tänkte, fan, det är så jävla sjukt. Man bara, men imorgon ska vi gå till parken 12:00 och vi ska bara... Vi får inte komma för sent. Vi ska bara vara i parken 12:00. Det händer inget speciellt, vi ska inte träffa någon så här... 12:00 i parken imorgon med Ringo. Och jag bara, ja, det här är jävligt sjukt liksom. Och jag, en ledig lördag, det har varit en så här tuff vecka på jobbet så här. Lördag så här. Ah, klockan är snart 12. Jag bara, shit, är hon 12? Förlåt. Och så bara, stressa. Vi måste skynda ut i bilen så här. Trycker du upp pissen, Ringo? Trycker du upp pissen? Så här. Hissen fram och ner. Och så bara, fy fan vad skönt, vi klarar 12:00 på parken. Vad händer nu då? Nej, ingenting, vi 12:00. Skönt, okej, okay. Bra.
Ja, men vad fan, det här är ju min Asperger som gör att jag är så här.
Ja, och där är vi ju jävligt olika.
Ja, men har jag fått det, alltså har jag bestämt någonting så måste det ju, då finns det liksom, det måste bara bli så. Det finns ingen anledning till... Liksom varför eller förklaring, utan det är bara så här, är det så, så är det så.
Och det är ju så här, och där kan jag ju känna att då höjs ju, då är ju vi, på den punkten är vi ju tämligen olika. Men så jag tror till exempel att bo ihop och vara typ att den ene vill bo i en sjukhusmiljö och den andra vill bo på en soptipp. Alltså det är ju så här, det är ju inte optimalt. De två personerna ska ju inte nödvändigtvis bo ihop. Alltså jag tror att man ska ju, då är det ju bättre att två personer som, ja men fan, jag bor på en soptipp, vad mysigt, jag med. Vi bor ihop, perfekt. Och sen kan någon så här, så att jag menar, på den punkten. Men i övrigt så kanske det, jag menar, om man är en SD och en kommunist, alltså jag tror inte att man kan ha helt skilda politiska värderingar, för det återspeglar ju också hela ens personlighet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Liksom. Alltså, en superrasist kan ju inte nödvändigtvis bo ihop med någon som vill... Som inte, alltså jag tänker så här, man måste ju dela vissa grundläggande värderingar och när det kommer till liksom politik och familj och ekonomi. Det är också jättejobbigt om en person är supergenerös och den andra är megasnål. Så här, ska man planera en semester ihop, vet, och bara, jag tycker att vi åker och tältar här utan, strax utanför Stockholm. Det finns en camping där man får tälta gratis. Nej, jag skulle vilja åka till Maldiven.
Jag vill åka till Maldiven.
Ja, men det går ju inte.
Och bo på Four Seasons.
Nej, men det går inte. Kommer vi bo på, apropå Four Seasons, jag vill verkligen åka dit.
Var?
Four Seasons.
Ja, men var? Four Seasons,
ja,
var?
På Maldiverna. Det är väl det typ lyxigaste man kan göra.
Ja, men börja spara pengar,
Men vi kan väl spara ihop. Alltså, vi kan väl göra liksom som en så här gemensam... Alltså, är det, menar du att det är lika dyrt liksom att bo där året runt? Det måste ju vara ännu dyrare på nyårsafton och runt jul och så.
Jo, men vi... Jo, men vi kan ju inte resa när vi vill, för vi har ju barn i skolan. Eller tänker du att du och jag ska dra lite off-season på någon romantic trip till Maldiverna?
Du och jag.
Bo på Four Seasons.
Du och jag och Falke, kanske?
Men snälla. Nej, alltså nu har vi börjat planera att vi ska sticka till Colombia på...
Det ska vi göra.
Nästa jullov.
Ja, det ska vi verkligen. Och men vadå, det är ju nästa jullov. Det är, nu går det fort, Katrin. Nu går det så
ja,
fort.
Ja, jag vet.
Nu
ja,
måste allting
ja,
bokas. Vi måste boka.
Oh, gud, ja.
Det är ju inte klokt, nästa jullov. Det låter som du pratar om nästa jullov. Nu är jul. Alltså nu är det så här. Nu blir det mörkare, nu kommer hösten. Swish säger det. Massa saker.
5 månader. Boom.
Nej, det här måste planeras. Nej, så att återkomma till det där.
Men vänta, stopp. Så jag vet att du tog en ADHD-medicin och så nu pratar du jättemycket. Men jag måste bara flika in och säga så här. Eftersom du tar upp dig och mig som exempel, när vi bodde tillsammans, då hade vi ju otroligt mycket av det som den här tjejen precis skriver. Och det var ju på grund av att vi hade sån otroligt olika syn på saker. Alltså... Allt ifrån att det var så här svinviktigt för mig att osten var perfekt inplastad och du tyckte att man bara kunde så här lägga på en liten plastfoliebit på osten i kylskåpet.
Eller vända
kylskåpet
den upp och ner typ i kylen. Jag brukar ibland tänka så här när jag ställer in den i kyl, typ att om jag lägger den upp och ner så blir det typ som ett lock typ.
Alltså jag spyr. Ja. Alltså jag får panik bara jag lyssnar på det. Eller, men också så här, i badrummet, du vet, du borstar ju alltid tänderna och skvätter stänk på badrumsväggen.
Men det har jag blivit bättre på. Jag tänker på det ibland faktiskt. Jag har börjat ställa mig lite längre ifrån spegeln.
Ja. Ja, för det är ju fruktansvärt för mig att komma in i ett badrum med så här små vita prickar över hela badrumsspegeln. För grejen är att det kan man inte bara ta lite så här vatten på handen och torka av eller ta lite toapapper och torka av. För då blir det ju märken över hela spegeln och det är ju typ nästan ännu värre. Utan då ska man iväg till städskrumpen och hämta Ajax-sprayen och den speciella trasan. Och det är klart att då... då börjar man ju liksom det här precis som hon skriver om, att då går ju jag runt och bara gnäller, och då blir ju jag en surkärring som går runt och bara säger, ja, nu har du skvätt på badrumsspegeln igen, och du har inte plastat in osten, och du har inte tömt dammsugarpåsen, och varför ska jag alltid inte tömma den där jävla dammsugarpåsen, och så hamnar man i det här liksom negativa skiten. Och men hur ska man, vad ska man svara henne? För vi lyckades ju aldrig hitta en lösning på det här.
Nej.
Vi separerade.
Ja, det var ju våran lösning. Och jag skulle säga så här. För det första, alltså jag tror att... jag har lite olika tankar runt det hela. Jag tror att för det första så måste man ju verkligen vilja och uppskatta att bo ihop. Och gör man inte det, då ska man inte bo ihop. Alltså man ska inte leva utifrån en mall om man inte liksom tycker att den passar den. Jag tror att vissa människor mår bättre av att inte bo ihop i en relation. Jag tycker inte att en relation bygger inte på att man nödvändigtvis måste bo tillsammans under samma tak. Det är så här, det där är bara, du kan bo ihop med en polare och träffa din kille eller din tjej eller vad det nu är. Alltså det här liksom, vi har en så, det är så otroligt tråkigt att man inte har flera liksom alternativa lösningar. Sverige har ju, jag läst någonstans, är ju vi, alltså Sverige, det är därför vi har så hög självmordsstatistik och så liksom. Sverige är ju det landet typ i världen som har högst antal människor ensamstående boende. Alltså så här, människor som lever och bor ensamma och stoppar in någon liten maträtt i mikron och sitter ensamma vid bordet. Alltså det är ju så otroligt tragiskt att vi inte har ett annat synsätt på den här sättet att liksom leva tillsammans.
Men vad menar du? Nu tycker jag att du pratar emot dig själv. Först säger du att man inte ska bo ihop utan... att man, och sen säger du att man ska, eller
nej,
vad menar
jag,
du, ska man eller ska
jag,
man inte
jag menar bo? Att utgångsläget är ju att man ska ju bara bo ihop om man vill bo ihop. Alltså alla försöker ju leva upp till någon, det är ju som att alla bara så här går in i ett ramverk och bara så här, åh, jag har träffat en kille, ha, när ska ni flytta ihop? Får man fråga, när ska ni skaffa barn?
Ja.
När ska ni flytta ihop? När ska, alltså det är ju så här, när ska ni skaffa en hund? När ska ni köpa en bil? Alltså när ska ni, alltså du vet.
Ah.
Och det är det som och då blir det ju liksom så här, och så börjar man, och sen så då kanske man utan att veta om det upptäcker att jag bor ihop med en kille som jag förvisso älskar och tycker det är roligt att vara med, men jag kanske behöver ett eget alternativt hem. Alltså i den bästa världen tror jag, om man är i en förhållande, alltså när man skaffar barn, då har man ju en gemensam uppgift att ta hand om det här gemensamma barnet. Och då underlättar det ju något enormt. Alltså det är ju väldigt jobbigt att inte bo ihop och känna så här på natten när barnet vaknar att du ska ringa din kille eller tjej och bara, du, han vaknar nu. Kan du ta det? Ja, jag tar en taxi. Jag kommer. Alltså det går ju inte. Då måste man ju vara där och hjälpa och rodda. Det är ju liksom 2-3 år där med barnet som det är väldigt mycket. Och då är det ju klart så här, då finns det ju enorma fördelar med att inte bo så att säga ensam med barnet. Men i övrigt så tycker jag att man ska omvärdera hela inställningen till det. Men sen tror jag att det är ett sånt jävla mindset i en relation. Det är ju för fan som att du går till jobbet. Om du går till jobbet, då är du väl för fan inte otrevlig mot dina kollegor. Du går ju inte in och du ställer dig ju inte och kokar en kaffe på din arbetsplats och sina kollegor kommer och säger, hej, god morgon, håll käften! Alltså, nej, men så gör man ju plötsligt mot sin kille, nej, eller sin tjej.
Mm.
Prata inte med mig. Alltså så här, och sen när man kommer till jobbet, då är det precis som att, nej, då ska man anstränga sig och vara trevlig. Alltså det där kommer jag ihåg. Alltså det där, nu ska jag inte dra in dig igen i det här, men jag kan ju komma ihåg typ så här, hur du bara så här liksom slaktade mig på morgonen. Så gick vi ut genom dörren och så kom vi till jobbet eller till, vi skulle kanske åka till något företag där vi skulle vara båda två. Du bara, hej! Ja, men du vet, och jag bara så här, aha, nu är hon plötsligt jättetrevlig. Och vi kom, du vet, det var ju så också, vi jobbade ju ihop rätt mycket. Då bor man ihop och så vaknar man. Vad fan har du gjort med oss där? Är det du som har borstat tänderna, jävla idiot? Man bara fått så här, man blir slaktad på så här tre olika avlig från att man vaknar. Fan, vänd dig om, du stinker i käften. Man bara, förlåt, god morgon på dig också. Är det du som har gjort det här med osten? Och så bara, borsta tänderna innan vi drar, du stinker. Jag bara, okej. Stänk inte på spegeln! Och så ut genom dörren. Och så bara kommer man till någon så här plåtning vi skulle göra ihop. Och så bara, hej älskling, hallå, hur mår allihopa? Kul att se er. Och man bara... nej, då var du plötsligt så här världens mest trevliga. Och jag bara, det där fick man ju inte se någonting av liksom. Men det är ju så här. Nej, men vadå?
Nej,
det är ju exakt.
Jag tar tillbaka. Jag ångrar mig.
Nej, vadå ångrar dig?
Alltså, nej, men jag vet att du pratar om mig när du berättar det här, men jag är liksom inte den människan idag.
Vadå, vill du ha tillbaka mig? Eller, nej, men jag menar, vadå? Men så är ju alla. Alltså, det är två saker som styr det här. Det ena är att, för det första så gör ju man, alltså i en relation så gör ju tjejer sig ofta till offer. Alltså man tar på sig offerkappan, så tycker man att man gör allt jobb. Man tar ansvaret och man städar och man fixar. Och man har alla de här sakerna som man anser att man gör i det här förhållandet. Men man har en attityd. Alltså man pratar om saker man gör i ett förhållande som egentligen är arbetsuppgifter man skulle kunna outsourca. Och sen så har man en jävligt pissattityd mot sin kollega då, i det här fallet sin partner. Och det blir, mindset som man måste komma till rätta med.
Okay.
Man måste anstränga
sig. Nu måste vi avrunda så vi hinner med en fråga till, för att klockan tickar,
ja, men går jag fort. Kan säga till henne så här. Skärp dig för fan. Vill du bo ihop, skärp dig. Tänk att det är en arbetsplats, att det är din kollega, din partner. Det är precis samma mindset. Var inte otrevlig mot en kollega, för det är du ju inte. Var inte otrevlig mot din partner. Mm. Eller säg till din partner, vet du, jag måste byta arbete. Jag måste byta arbetsplats. Jag trivs inte med mina kollegor, min partner. Byt jobb, byt förhållande.
Men jag tycker nog också att de kanske ska vara ifrån varandra lite mer. Så att det blir lite... Alltså så att det liksom blir lite mysigare och pirrigare att ses när man väl ses. Och inte gå in i den här klassiska jävla skit-situationen där man ska ses.
Gör på din egen hand.
Varenda dag. Vakna på morgonen med det här nyllet framför sig varenda dag.
Nyllet med dåliga
tänderna
andedräkt.
Tillsammans varenda.
Ja, för fan.
Bra. Du, nu ska vi se. Nu råkade jag... stötta till min telefon så att frågan försvann. Vad störigt. Vänta, där. Det här är en lång fråga nu, men nu försöker jag gå rakt på sak här. Min sambo valde att ta en paus och vi har varit tillsammans i cirka 3 år. Det beslutet kom plötsligt. Jag var i chock. Pausen är på obestämd tid, men han vill börja med en vecka i taget för att få andas ut och få ro, eftersom han känner sig väldigt stressad med arbete, skola och ekonomi, men framförallt sviken av mig. Därtill menar han att vi tjafsat en del senaste veckorna. Men det jag tjafsar om är disk, tvätt etc. och varför allt ansvar är på mig. Jag är 27 år och känner mig som en mamma till en 31-årig man som borde klara av att ta hand om sin egna skit. Orsaken till varför han känner sig sviken har att göra med vår boendesituation. Vi har bott i min hyresrätt och under min tid som student har jag i mer än 1,5 år stått för alla boendekostnader själv samt mat för honom och mig. Utöver det alltid varit generös med att bjuda på middagar ute, aktiviteter, presenter, överraskningar. Trots att jag studerat och haft en otroligt liten ekonomi har jag alltid ställt upp för honom och inte krävt att han ska bidra, eftersom han studerade till början på komvux och hade inget extra arbete. Hans mål var att komma in på universitetet och jag har stöttat, hjälpt, avlastat. Dock var jag tvungen att be hjälp av mina föräldrar för att klara mig ekonomiskt under den här tiden som student. Han borde såklart ha bidragit ekonomiskt med något, men jag har aldrig hållit det emot honom, gett honom dåligt samvete eller varit sur, eftersom jag har sett honom som min livspartner. I min värld ställer man upp för varandra när det är svårt, både emotionellt men även ekonomiskt, när man ser en framtid tillsammans. Men nu så en månad tillbaka vill han flytta tillbaka sina egna till sin egna bostadsrätt tillfälligt under sommaren, eftersom hans hyresgäst flyttat ut. Det beslutet togs av honom själv utan en diskussion med mig. Min sambo menar att vi skulle dela på alla hans utgifter för hans bostadsrätt samt ha mer eller mindre pressat och var på mig att jag måste hyra ut min lägenhet. Det ville inte jag, då jag endast 2 veckor på mig att hitta en hyresgäst. Det handlade endast om 1,5 månad. Hänger du med nu?
Jag tror det.
Jag tycker att Nu tycker jag att det är så rörigt. Han ville flytta ut, han ville flytta tillbaka till sin bostadsrätt. Han ville att hon skulle hyra ut sin hyresrätt.
Ja, för att hon ska vara med och ta kostnader i hans bostad. Alltså han vill inte bo själv och ta hela den hyran.
Och jag trodde allting handlade om att han hade tagit en paus från henne. Vadå?
Ja, man.
Va, jag fattar verkligen inte.
Den här snubben är ju helt störd alltså. Alltså det, alltså jag, ja, kör.
Okej, han känner sig nu sviken att jag inte har ställt upp för honom och löst det. Ja, det vill säga att jag inte hyrt ut min lägenhet, så menar han att jag försatt honom i mer eller mindre en ekonomisk kris. Att han litade på mig att vi löser saker tillsammans och att jag inte är en lojal flickvän.
Ja, alltså.
Det sårar mig oerhört mycket då jag ställt upp för honom på så många olika plan. Och satt han alltid före mig själv. Jag älskar honom så otroligt, men känner att han inte ser allt annat jag gjort för honom under vår tid tillsammans, vilket borde vara ovärderligt. Jag har lagt ut en lägenhetsannons mot min vilja, men inte hittat någon som jag vill hyra ut till för den här lilla korta tiden. Så det är inte som att jag inte försökt eller sagt nej helt och hållet. Det var dock hans egna beslut, och har förklarat att jag inte har gjort något fel eller förtjänt av detta beteende. Vad tänker ni kring den här situationen? Jag känner mig så otroligt orättvist behandlad, utnyttjad, och att han tagit mig för givet. Man tar inte paus för detta och kan omöjligt känna sig så sviken, men han gör det. Och det skrämmer mig också på hur framtiden kan se ut om vi hade haft familj och barn. Man kan inte lämna bara för att man inte fick som man ville själv. Eller att det är lite körigt ekonomiskt. Alltså förlåt, du får verkligen förklara för mig. De bor ihop i hennes hyresrätt. Ja. Han vill ta en paus. Och då vill han flytta tillbaka till sin bostadsrätt. Då kräver han att hon ska hyra ut sin hyresrätt för att hjälpa honom ekonomiskt. Men vad ska hon ta vägen? Då ska hon bo på gatan då?
Jag fattar det så här. De har bott ihop i hans hyresrätt, eller hennes hyresrätt.
Nej, hennes.
Ja, och sen plötsligt, och han har haft sin bostadsrätt uthyrd för att han inte har fått ihop ekonomiskt. Sen fick han tillbaka, alltså hans hyresgäst, han har haft en uthyrd då i andra hand. Och sen flyttade den personen ut, och då skulle han, då föreslog han att de skulle flytta in till honom istället, eftersom det underlätt, alltså. För han vill inte ha på sitt ansvar att betala hela hyran. Förstår du?
Ja, och då tyckte han, det här med att han vill ha en paus,
ja,
då?
Ja, men det är väl någonting som han vill nu i samband med att hon inte har löst den här ekonomiska situationen som är hans problem. Så nu sitter han i sin lägenhet och surar för att han måste betala hela hyran.
Men får jag fråga, varför tycker hon att det är så otroligt rimligt att han inte har ett extra jobb? Det fattar inte jag. Han pluggar på komvux. Alltså snälla, pluggar på komvux.
Snälla,
det är ju så här,
det här är
30% av ens kapacitet. Jag har pluggat på komvux. Alltså det är ju så här, det är självklart att du kan ha ett jobb samtidigt som att du pluggar på
komvux. Han är ju helt och hållet skev i skallen. Han är ju så missanpassad och feluppfostrad. Han kan inte ta hand om sig själv. Han är ju en jättebebis. Alltså det är ju som att, alltså det är ju så här, liksom Rambo hade ju tagits upp på morgonen och sålt lite majblommor och dragit in lite cash om det vore så. Alltså den här personen är ju, alltså han är så värdelös och osexig och omanlig, och alltså han är så patetisk. Alltså fan, vilken jävla dåre till snubbe. Ja, men alltså århundradets tönt. Och hon är ju tyvärr i någon liten bubbla. Och han har ju fått något slags litet så här psykologiskt övertag runt henne. Liksom som är så, det är så tröttsamt och tråkigt när tjejer hamnar i den där situationen, tycker jag. kasta. Han bara sa hej då, din jävla jättebebis. Mm. Alltså, vem vill en, alltså, vem funderar ens på att eventuellt i framtiden skaffa barn med en kille som inte ens kan liksom styra upp hyran till sitt boende? Alltså, det känns ju som att det är så här, nummer ett varningsklocka. Hmm, jag undrar om det här kan vara en potentiell farsa. Tänk så här, spola framtiden 5 år när hon sitter där kanske med 2 ungar, 3 och 2 år gamla, och bara så här, sex, och han bara, aha, jag skulle ju gå och kolla på Bajen som spelar. Nu ska jag inte säga att alla som gillar Bajen inte kan betala hyra, det finns inget sånt samband, men jag tror att liksom jag tror inte att en djurgårdare skulle utsätta sig. Ja, det kan inte. Nej, nu jävlas jag lite. Men helt seriöst, alltså, han borde verkligen bara ta sig en titt i spegeln. Eller, och framförallt skulle jag vilja träffa hans föräldrar. Alltså, du, Katrin, skulle ju bara ta en sittning med hans morsa och bara så här, okej, berätta. Mm. Hur gick det till nu när han satte sina lurviga fötter på jorden? Liksom, vad har ni gett han för värderingar i livet? Alltså, har han delat ut tidningar? Har han hjälpt till hemma? Har han satt på en tvättmaskin? Har han liksom förstått att, alltså, hur kan man ens ge sig ut i samhället och tro att ens flickvän då ska liksom försörja honom? Alltså, det är så sjukt. Vad lever han i för värld?
Ja, det är sjukt.
Nej, men han är ju helt...
Nej, jag håller
han
med.
Helt. Alltså, han är så borta i liksom... Så här.
Men till dig som skriver den här frågan till oss, nu är det ju svårt att, liksom, för oss att förstå hur otroligt kär och hur djupt i skiten.
Men man kan inte
sitter.
Vara kär i en tönt. Man kan inte vara kär.
Jo,
nej,
det kan
man inte.
Jo,
nej,
snälla.
Det kan man ej. För det är inte kärlek. För det är inte kärlek. Då är det någonting fel hos henne också. Då har hennes föräldrar tutat i henne. Att hon, då har hon en farsa som inte har bekräftat henne. Då ska hon gå i terapi.
Kan inte jag bara få prata lite? För du, nu pratar du utan, alltså, så här, jag har inte en chans att få säga någonting. För du bara nöter. Jag tycker att du ska liksom ta ett litet, alltså så här, säg till honom att ni ska ta en liten break ifrån varandra. Det behöver inte vara långvarigt.
Det har han precis sagt. Det var ju det han sa.
Jo, men gå med. Ja, men gå med på det. Alltså, så, men det är nog en bra idé. Och så låter du, men sluta avbryt.
Ja, det var så roligt så att när han säger så här, jag vill ta en paus. Hon bara, jag vill ta en paus.
Snälla. Nej, men gå med på det. Och så låter du honom sitta i den här bostadsrätten som han har. Och så sitter du och bor i din hyresrätt. Och så för att slippa tjafs så kan du säga så, men jag försöker leta någon som ska hyra den. Men jag hittar ingen. Och så bor du där och så låter du bara tiden gå. Och så får du liksom från början lära den här karsloken att ta hand om sig själv. Låt honom få känna på hur det är att få ihop pengar till en hyra och mat och... överraskningar och presenter och allt det där som du nämnde, som han har ju liksom inte ens, alltså, han kanske inte ens förstår vilken ansträngning det är att få ihop pengar till allt det här. Så för du har ju liksom servat honom, men som om han vore din 4-åriga son. Han kanske inte fattar, alltså, du kanske måste lära honom. Det kanske inte alls behöver betyda, alltså, om du låter honom bara så här, kasta ut honom i verkligheten. Var lite så här, gör din grej här nu de närmaste veckorna, månaderna. Jag vet inte hur mycket tid som behövs. Det kan ju mycket väl vara så att om han får känna på hur det är, så kanske han kommer om liksom ett par månader och tackar dig. För att han kanske inte förstår. Alltså, det är ju säkert ingen mamma, ingen pappa och nu ingen flickvän som har liksom visat honom hur man tar hand om sig själv, hur man måste tjäna pengar och jobba extra för att kunna betala hyran. Han kanske inte vet. Eller hur?
Ja, absolut. Alltså, jag tycker alla människor förtjänar en andra chans, såklart. Men jag tycker inte under några omständigheter att hon ska gå med på det här skiten. Det är bara så här, hej då, styr upp ditt liv, återkom, ha det bra. Alltså, det är ju så här... Ja.
Jo, men man kan ju göra det på ett lite gulligare sätt. Om hon är jättekär i honom så kan man ju liksom säga, nu bor du där, nu bor jag här. Och sen så är man liksom lite gullig och liksom mjuk. Men man är liksom lite så här, nu är hon upptagen med sitt jobb. Och sen ska hon träna och sen ska hon träffa vänner. Och så bara låt honom på ett liksom lugnt och fint sätt få känna på hur det är att leva som en vuxen person.
Ja.
Så.
Och då får jag bara säga tillägg till det. Jobba med dina känslor och tankar. För jag menar på att en sund fungerande kärleksrelation bygger på att två individer är liksom, ger varandra kärlek, uppskattning och respekt. Man kan inte vara, man kan inte tillåta sig själv att vara kär i en släcker. Då måste man så här, ta ett på något sätt perspektiv på sig själv. Så här, är jag verkligen kär eller är det på grund av att jag inte fick bekräftelse av min pappa att jag har daddy issues, att jag dras till en jävla släcker som behandlar mig illa? Är det verkligen kärlek? Man måste ifrågasätta sig det. För att har man varit i en sund fungerande kärleksrelation så skulle man ju aldrig tillåta sig att bli behandlad på det här sättet. Så när du säger att hon är kär så tror jag att det möjligtvis är så att det är någonting annat som döljer sig där. Och det är det jag menar.
Ja, men det
kan vara så. Och den tanken måste hon också ta tag i.
Du, med de orden ska jag försöka. Jag har sån sjuk träningsverk i mina skinkor.
Men vi hade en kort grej, tror jag, i till.
Nej. Nu har det gått över 50 minuter.
Ja, det har du rätt i.
Så den korta grejen får vi i så fall ta nästa vecka. Jag ska vaccinera, jag ska ta dos 2 idag också.
Ska du det? Ska jag också göra det? Bokar man in det nu?
Alltså jag fick ett sms om att så här, nu får du ta dos 2. Det har inte gått 7 veckor, för 7 veckor har gått nästa vecka. Men jag fick
vänta nu. Jag tog ju min spruta före dig. Eller?
Okej. Jag minns inte det riktigt.
Sms.
Men...
Går man in på den där appen? Att...
Alltid öppet. Så jag tänkte att, eller det bara kändes så här skönt nu när Delta sprids, att ha båda doserna. För jag sticker ju till Marbella på måndag igen med Daniel. Så jag tänkte, så nu ska jag sätta mig i bilen och dundra ut. Eller först ska jag gå ner och titta på Ringo när han har privat träning med
Vilken tid var det?
12.30 på Östras skolgård.
Då ses vi där.
Gör vi det? Ni åker från Söder. Du åker med honom.
Sluta. Alltså, vet du hur gullig han är, den där privattränaren? Alltså, jag älskar honom. Han är fantastisk.
Thibaut. Men då gör vi reklam. Då gör vi reklam för honom. Thibaut. Han är ju...
Han kommer bli svinnöjd med det här reklaminslaget. Alltså, han bara...
Nej, men jag ska gå in på mitt Instagram och kolla. För jag vet att han heter Thibaut i förnamn. Men efternamnet är... Eller Molinatti. Men jag vill gärna att det ska bli korrekt. Nu ska vi se. Han heter Molinatti 3. Alltså precis som det låter. Molinatti 3.
Men hans företag heter väl något annat?
Nej. Han heter Thibaut Molinatti. Han är från Frankrike. Han är en ung, härlig kille som jag inte har träffat än. Men jag ska träffa honom idag. Och han har precis fått en bebis.
Jag var ju på Ringos förra träning. Alltså det var så coolt.
Jag har ju hört att han är grym. Vad roligt. Vad roligt. Men då ses vi där och tittar på Ringo när han kör privat träning. Fortsätt att skriva era frågor till bindkatt@relationspodden.com. Och så njut nu av andra delen av sommarlovet. Snart är det slut.
Jag trodde du skulle säga njut nu av andra sprutan. Okej, hej då.
Hej då.
Hej.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.